Du lyssnar på Brottsofferjouren Värmlands podcast. I den här podden tar vi upp aktuella händelser som rör vår verksamhet, brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Tillsammans med våra gäster djupdyker vi ämnen som våld i nära relation och barns utsatthet. Och jag som leder podden heter Hassan Nariman. Idag handlar podden om våld i nära relation och jag har med mig Eva Wassén Eriksson. Hej!
Hej!
Välkommen igen till oss!
Tack så jättemycket!
Du har i många år arbetat i offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och du har också varit chef.
Ja, stämmer.
Och nu har du ett eget företag där du föreläser och du skriver också böcker. Och det är därför vi har med dig här idag. Du har ju varit här tidigare där vi pratade om våld i äldres nära relationer. Och nu idag ska vi prata om våld i nära relation. Och du har skrivit boken Smärtsam närhet, en bok om våld i nära relationer. Återigen välkommen hit.
Mm, tack.
En av fyra kvinnor har någon gång varit utsatt för våld i nära relation. I en undersökning 2008 av RFSL tillfrågades 2000 hbtq-personer om våld i nära relation och 25% svarade att de har eller har upplevt våld i sin nära relation. 23% av unga mellan 16 och 24 år har svarat att de är utsatta eller har varit utsatta för våld. Och kvinnor alltså, och motsvarande siffra för killar är 14%. Och vi kan fortsätta så här ganska länge och rabbla upp massa siffror. Och det är ganska skrämmande siffror. Hur tänker du kring den här statistiken?
Jag håller med dig. Det är klart att det är alldeles, alldeles för höga siffror. Det som jag också tänker är att det är ett stort mörkertal. Många vill ju inte berätta för någon att man har blivit utsatt för våld. Så därför så finns det ju anledning att tro att de här siffrorna är betydligt, betydligt högre. I samtliga åldersgrupper tror jag. Och det är alldeles förskräckligt att det är så. Och att det får fortsätta att vara så höga siffror år efter år. Och att man skulle önska att det hände någonting som gjorde att det här liksom gick ner. Att insatserna i samhället gör faktiskt att nej, nu har vi fått upp den här frågan på agendan och insatser mot förövare som gör att det här faktiskt inte är okej. Att det fortsätter på samma sätt.
Och det här är ju någonting man har vetat om alltså länge. Att det är många kvinnor, unga flickor men också pojkar som är utsatta och barn som också bevittnar våld. Vad tror du det är som gör att det inte händer någonting, eller man upplever att det inte händer någonting i den frågan, alltså i förebyggande arbete, eller att man inte ser något resultat av det som görs, eller ser man något resultat?
Nej, jag tycker inte det heller faktiskt. När det gäller unga så har det på något sätt blivit normaliserat, vissa saker, att man ser det som en del av sin vardag liksom, att man blir utsatt på olika sätt. Och det är det ju absolut inte. Men man är också rädd, framförallt som ung flicka, att man anmäler. Man är rädd för att det blir värre. När det gäller barn så är ju de utsatta på ett helt annat sätt. De är ju hänvisade till förövaren. Man ser kanske att mamma blir slagen. Och vad ska man göra? Det är inte så mycket som ett litet barn kan göra faktiskt. Och det är ju alldeles förskräckligt, för att det sätter ju spår på lång sikt. Framförallt är det ju så också. Jag skulle önska att det hände mycket, mycket mer. Att man kan se att det händer saker. Men jag tycker att man pratar om det här att det behöver bli lite verkstad.
Precis.
Och det skulle jag önska, att det blev mer verkstad faktiskt.
faktiskt. Det är väl en bra uppmaning till alla som bestämmer helt enkelt.
Mm.
Ja, chefer och politiker, och att man gör verkstad av det, för det finns underlag.
Ja,
inom vissa områden också.
Det gör det absolut. Och just det här att man kan få fler att anmäla. Mm. Att man säger ifrån att det är inte okej. Okay. Att man har ett annat språkbruk till exempel emellan sig. Och just det här tycker jag är ganska hemskt. Att man ska behöva vara rädd i sin vardag för att man ska bli utsatt. Och att man inte vågar just anmäla. Och nu gäller siffrorna unga flickor. Men jag tror att det kan gälla killar också. Men man vågar inte, för att det är en viss kultur emellan sig som gör att man anmäler inte, och man ser det som normalt och det är väl inte så farligt och så vidare. Så att jag tror att det är en otroligt stor underrapportering faktiskt. Och när det gäller barn är det ju bara hemskt. Och jag tycker att alla vi har ju en skyldighet att anmäla om vi ser att barn far illa. Och det borde vara många fler som tar det ansvaret, att man anmäler faktiskt när man kan ana eller att man ser. Just för att hjälpa barn på det sättet. Som vuxna har vi det ansvaret.
Mm. Jag tänker mycket kring det du säger nu, att vi får ju mycket frågor hit till oss om just det. Att man är orolig eller man anar någonting fast man vet inte vad det är, och så funderar man på om man ska jag göra en orosanmälan eller behöver jag ha mer på fötterna när jag gör en orosanmälan. Tänk om jag rör om eller gör det bara värre för barnet, eftersom jag egentligen inte vet. Och jag tänker att det är inte upp till var och en person att bestämma det, utan vi har ju en skyldighet, tänker jag, att göra någonting, och ett sätt är ju att göra en orosanmälan.
Mm. För jag tycker att man gör ett barn en björntjänst om man inte gör en orosanmälan. Och det är precis som du säger, behöver ju inte den som anmäler fundera över vad händer egentligen sen. Utan man ska ta sin egen oro på allvar. Och är det så att det inte skulle, alltså den är obefogad, då har man ändå, tycker jag, liksom lyft frågan, och kanske finns någonting runt omkring det i alla fall som gör att man verkligen ska göra en orosanmälan. För den där känslan är oftast inte fel.
Precis, det brukar vara någonting som gör att man får den känslan också.
Ja.
Mm. Vi ska gå vidare och prata lite om just våld i nära relation och vad det är för någonting. Nationellt centrum för kvinnofrid skriver så här, att våld i nära relation kännetecknas av den utsatta, av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Och Socialstyrelsen säger så här, att våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån förlöjligande till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Och att det ofta är en kombination av fysiskt, sexuellt och också fysiskt våld. Hur skulle du beskriva våld i nära relation och vad det är för någonting?
Jag tänker i grunden på den definition som Socialstyrelsen har om våld i nära relation. Och jag ser att också att det här är en kombination av olika handlingar. Det är inte bara en sak, utan det här är en kedja av handlingar som kan ta sig fysiska och psykiska uttryck. En del är väldigt sofistikerade och som man inte som utomstående kan direkt se eller ta på. Och andra är mer påtagliga. När vi tänker på det fysiska våldet så består ju de av knytnävslag, stryptag. Och man kan få brännskador till exempel. Och det är ju de här synliga. När det gäller det psykiska våldet, som egentligen är den värsta delen. Som är väldigt svårt att ta på. Det kan ju vara liksom trakasserier. Just den här sociala kontrollen. Man får inte rätt att träffa sina släktingar till exempel. Och till det här psykiska våldet är ju också att om det finns husdjur till exempel, att man hotar med att avliva djuret eller att det inte får komma till veterinär till exempel. Och de här sakerna är ju lite svåra att ta på. Sen har man ju andra delar av våldet, det sexuella våldet till exempel. Att man kanske varje dag blir tvingad att titta på porrfilm till exempel. Och sexuellt påtvingade handlingar, könsstympning till exempel som ingår i det sexuella våldet. Att man har ett kränkande språk också. Vi kommer tillbaka till det som vi pratade lite om tidigare. Att just det här att det är en del av det sexuella våldet. Sen har man ju också det materiella och ekonomiska. Att man kanske inte har tillåtelse att ha ett kreditkort eller bankomatkort. Man har tvingats skriva på handlingar för att ta lån på banken. Och det gör ju att, det är oftast kvinnan, att man då blir totalt hänvisad till förövaren. För man kan inte ta sig ur den här situationen. För man är låst med att betala stora pengar varje månad till ett lån.
Jag tänker också att det kanske blir också svårare att lämna ett sånt förhållande. Det blir liksom en kvarhållande faktor i att man är helt utlämnad och beroende av en annan person.
Precis. Du kanske är fråntagen. Du har inga pengar överhuvudtaget att röra dig med. Utan om du har ett arbete så kan de pengarna gå in på någon annans konto direkt till exempel. Och sen det funktionshinderrelaterade våldet som jag känner. Ja, jag blir ledsen när jag tänker. Jag blir ledsen när jag tänker på all form av våld. Men just funktionshinderrelaterat våld är alltså när man riktar sig mot själva funktionsnedsättningen. Och också sådana här små saker. Man kanske för en äldre person tar ur batterierna ur hörapparater. Man flyttar rollatorn till exempel. Ja, det är, en del kanske inte tycker att det är våld. Men det är i högsta grad våld. Och sen har vi försummelse som är någonting som vi pratar ganska lite om egentligen tycker jag. Och försummelse då gäller ju äldre till exempel som kanske får för lite eller för mycket medicin eller ingen medicin alls. Man får inte hjälp att duscha till exempel. Eller ja, inte mat eller man får inte tillsyn helt enkelt. Det är också en del av försummelse. Och när det gäller barn så är ju det ett område när det gäller försummelse som man inte har berört speciellt mycket. Och det handlar ju om barns utveckling. Barn kanske inte får hela och rena kläder till exempel när man går till skolan. Och det är också en del av den här delen. Sen har vi ju någonting som har kommit nu på senare tid. Det digitala våldet. Och det tänker vi ju i första hand kanske på barn och ungdomar. Men det är också liksom oaktat ålder. Att vi är kontrollerade och man kan bli kontrollerad. Mobilen varje dag till exempel, vad har du fått för meddelande, vad har du fått för sms. Och just det här att man kan på det sättet vara övervakad. Man kan lägga in appar i telefonen och så som gör att just friheten när man rör sig ute blir begränsad. Så att för att sammanfatta det så kan man, precis som du sa inledningsvis, att det här är verkligen en kombination av olika handlingar som man kan bli utsatt för. Någon skulle till exempel kunna bli utsatt för alla de här.
För några av de sakerna som du har nämnt nu är ju väldigt svåra att upptäcka.
Precis.
Jag tänker att dels kanske med försummelse men också det ekonomiska, att man kanske inte blir trodd eller så. Men också det här med det digitala, att vi är ju så tillgängliga. Alltså vem som helst kan ju få tag på mig när som helst. Man sitter ju liksom med den här telefonen, vare sig man vill eller inte. Och att det har liksom man påverkat oss så mycket att det till och med har liksom gått över till att användas alltså som typ av en våld, liksom våldshandling.
För det är ju som du säger, det blir en begränsning och det kan bli en begränsning även för oss som inte är utsatta för våld. Vi är ändå övervakade på något sätt. Sen är ju det där en lite kanske definitionsfråga då. Men det är ett sätt som är återigen som är svårt att ta på. att du kan bli lokaliserad hela tiden.
Mm.
Så ja, alla de här olika delarna, sju delarna som egentligen ingår i det här våld i nära relation, kan ta sig många olika uttryck.
Mm.
Och gemene man tänker inte på det.
Och jag tänker också att det smyger sig på lite i taget. Om vi ska gå vidare och prata om men hur det börjar och hur det kan se ut liksom över tid. Att ibland kan det gå väldigt fort, men ibland så kan det ta flera år innan man liksom har hamnat i men att det blir normaliserat. Så att vi tänker att vi går över och pratar om just det.
Mm.
Hur ser det ut?
Man brukar prata om våldets normaliseringsprocess. Och man hör ibland så här, ja, men varför lämnar hon honom inte? Han som slår henne, eller han är ju så taskig mot henne. Varför går hon inte?
Jag skulle ha gått vid första slaget.
Ja.
Kanske man tänker också.
Ja.
Mm.
Har hon blivit slagen en gång? Nej, hon ska inte vänta på det nästa slag. Hon ska gå. Men så lätt är det inte. Det är som vi sa förut. Man kan vara beroende av den här personen. Och det kan ju ha börjat, om vi pratar om vuxna personer, med en himlastormande kärlek som det oftast kan vara en ny relation. Men sakta men säkert så händer det någonting som gör att man blir begränsad som person. Det kan vara ett slag. Och det kan utveckla sig till alla de här olika delarna som vi pratade om alldeles nyss.
Mm.
Och när man pratar om normaliseringsprocessen så kommer ju det här gradvis. Och till slut är man helt alltså i händerna på förövaren. Man har ingen annan runt omkring sig. För det har förövaren sett till. Att det är bara de här två. Och på något konstigt sätt så blir ju det ett beroendeförhållande. Både från förövaren gentemot den som är utsatt och tvärtom. Och ibland är ju förövaren väldigt kärleksfull. Det kan ju vara dagar som är väldigt positivt och det är väldigt bra. Man får rosor och det är god mat och vad det nu kan vara för någonting. Och nästa dag så är det slag igen. Och just det här att det växlar. Så är ju väldigt svårt för den som är utsatt att veta när ska jag liksom hur ska jag vara för att jag ska liksom vara till lags och så. Och det är väldigt svårt för den som är utsatt, bryts sakta men säkert ner i sin egen självkänsla och hur man ska förhålla sig faktiskt.
Och det kan väl också vara att man som utsatt försöker genom sitt sätt eget sätt att vara kontrollera förövaren genom att man lär sig till slut vad den reagerar på, att man vet precis vad man får och inte får göra då, inom situationstecken, att det blir ett sätt också att känna kanske att man har kontroll över situationen fast man kanske egentligen inte har det.
Nej, man har egentligen inte det, men man försöker ändå som våldsutsatt att hitta sina strategier. Hur jag ska vara, om man är på det humöret eller om bordsduken ligger lite fel eller vad det nu kan vara. Så man försöker som våldsutsatt att vara lyhörd och som sagt hitta strategier för hur man ska klara sin vardag helt enkelt. Hur man ska klara av dagen idag. För oftast tänker man har inte någon möjlighet att tänka längre fram helt enkelt. Utan att jag ska överleva idag. Och då har det gått ganska långt. Och sen beror det ju väldigt mycket på. Alltså finns det barn med i bilden. Eller är det två vuxna enbart. Så att, det är en komplex. Så det är inte bara att säga att gå.
Jag tänker också. Vi kom lite in på det kort. Det här med vad som. Alltså kvarhållande faktorer. Att ja, men dels är ju det ekonomiska. Men barn ses ju också som kvarhållande faktor. Mm. Vad finns det mer för saker som gör att det är svårt att lämna ett sådant förhållande?
Ja, det kan ju till exempel vara att man inte har några egna pengar. Om du ska, du äger oftast bara de här kläderna du har på dig. Och var ska man ta vägen någonstans? Man brukar ju säga till våldsutsatt att ha en väska i beredskap ifall det går så långt att det behöver få ett skyddat boende till exempel. Och det, då har ju det gått ganska, ganska långt. Dels är det, men dels är det barn, men sen är det ju de här andra delarna att man har, man kanske inte har något umgänge längre. Man har inte fått ha ett umgänge längre. Och ens nära vänner kanske har lämnat. Men just det här med ekonomin gör ju också att, och man kanske har blivit tvingad att säga upp sig från sitt jobb. Ingen inkomst överhuvudtaget. Mm. Alltså det finns många sådana här delar som gör att man faktiskt stannar.
Men vad är det som gör att man till slut bryter upp? Och jag vet också att ibland tar det flera omgångar att man lämnar ett förhållande och kommer tillbaka. Man kanske gör det några gånger innan man till slut bryter upp.
Mm.
Vad är det som gör att man till slut lämnar?
Finns det barn med i bilden så är det om barnets eller barnens liv är i fara. Finns det husdjur är det samma sak. Men det allra, allra yttersta som gör att man lämnar, det är om det handlar om, ska jag leva eller ska jag dö? Så långt går det, liksom. Livet eller döden.
Ja, det måste ju vara vilken känsla att stå inför det.
Ja, det är hemskt och jag tror att det är väldigt enkelt att säga du måste lämna.
Ja.
Men att förstå och kunna sätta sig in i den här känslan som den här utsatta personen ställs inför. Ska jag fortsätta leva eller ska jag dö? Det är hemskt.
Och sen tänker jag också, vad behöver man då i den stunden man kommer fram till att ja, men det här går inte längre? Vilken information behöver man? Är det liksom att veta att ja, men det finns en kvinnojour eller det finns ja, men en brottsofferjour som kan hjälpa mig till polisen? Eller det finns en socialtjänst som jag kan lita på som kan hjälpa mig? För jag tänker att ja, man kanske hamnar i en sån situation där man måste fly mitt i natten.
Mm.
Vilken information behöver man då som våldsutsatt?
Jag tänker lite grann som vi pratade om orosanmälan tidigare. Mm. Att det handlar om att man har fortsatt förhoppningsvis vänner eller släktingar som verkligen tar tag i saken och hjälper de här personerna. Det är väldigt lätt att säga egentligen. Men man behöver ha stöttning. Man behöver veta vad finns det för nätverk runt omkring som jag kan få hjälp av. Och hur ska jag komma i kontakt med dem? Man kanske inte vet det. Första kontakten kanske är med polisen. Och man har lämnat. Man vet inte vad man ska ta vägen överhuvudtaget. Som du säger, man tar sin väska och ger sig iväg mitt i natten. Eller mitt på dagen för den delen också. Mm. Vad ska man göra? Jag tror de allra flesta inte vet riktigt. Och därför är det ju så här att och dit man vänder sig kanske då är polisen. Mm. Och då bör ju polisen veta vart man ska vända sig. Men jag tror också att stöttningen från samhället till de här som verkligen finns, alla ideella krafter som finns, till exempel brottsofferjouren, kvinnojourer och andra jourer som finns, man behöver lyfta deras arbete på ett betydligt högre plan faktiskt. Mm. Och försöka förstå vilket arbete de gör. De här kvinnorna, männen, barnen, ungdomarna som kommer är ju trasiga människor som har blivit utsatt för väldigt sofistikerat våld. Och som jag sa förut, det här psykiska våldet har jag hört är det allra, allra värsta. Och det tar lång tid att hämta sig från det. Så därför så behövs ju alla stödinsatser i samhället. Och kan man liksom få upp det här, de här frågorna. Allt ifrån att ha små, små häften som ligger på offentliga toaletter. Mm. Som finns på barnavårdscentral, mödravårdscentral, äldreboenden.
Mm.
Inte att förglömma. Alltså på många alla tänkbara ställen egentligen. Och att man pratar om de här frågorna. Man pratar alldeles för lite om våldsfrågor överhuvudtaget, tycker jag.
Absolut.
Jag tar ju alla tillfällen i akt att prata om våld faktiskt.
Ja. Nej, men det är ju, jag menar, om man tänker på hur många som egentligen är utsatta eller har varit det någon gång i livet, så måste vi ju prata om det. För det är ju ingenting som försvinner av sig själv. Och sen är det ju en fråga där det händer ju saker inom hemmets fyra väggar. Och det är ju jätteviktigt att, jag tänker, barn i skolan får reda på att, men det är inte att våld i hemmet, att det finns hjälp att få, att det är inte så man liksom ska växa upp och se liksom mamma eller pappa blir slagen eller att husdjuret blir misshandlat eller vad det kan vara för någonting. Att vi behöver ta det på många ställen, som du säger, att vi människor finns ju överallt i samhället och informationen bör finnas överallt också.
Ja, och jag tycker precis det här att man behöver liksom prata om det i skolan. För jag menar, man säger att i varje klass finns det ett eller två barn.
Precis.
Som har det här dagligen. Och barn och ungdomar, just det här med språket tycker jag, gör ju att det blir en normalisering. Att man kallar varandra olika könsord till exempel. Det är faktiskt att bli utsatt för våld. Det tror jag inte ungdomarna tänker på. Och till slut när saker och ting är normaliserat. Det är ungefär som våldet mellan fyra väggar. Mm. Det är så normaliserat så att jag liksom klarar mig idag.
Mm.
Vad som händer imorgon vet jag inte riktigt.
Mm. Ja, det blev ett tungt avslut. men det är ju som du säger att vi behöver prata om det. Och vi behöver få ut informationen till alla, till barn i förskoleåldern, behöver också få reda på vad våld är för någonting.
Mm.
Det finns ju bra information till, alltså, böcker som man kan läsa för små barn om olika saker också. Vuxna och alla egentligen, alla som möter människor också behöver ha kunskap. För det kan vara en arbetskamrat, det kan vara vem som helst egentligen som är utsatt. Att det ska inte vara svårt att prata om det.
Nej, och det är precis som Brottsofferjourens andra bok här som jag har skrivit, Smärtsam närhet. Det är smärtsamt. Mm. Men det är inte så smärtsamt att vi inte kan prata om det.
Mm. Tack så jättemycket Eva för att du ville komma hit idag och vara med i våran podd.
Mm.
Jätteviktigt ämne som jag tror att vi, eller jag tror, jag vet att vi kommer återkomma till det här ämnet. Och jag vill tacka så mycket till er som har lyssnat också. Och du har lyssnat på Brottsofferjouren Värmlands podcast. Och vi är snart tillbaka med nya ämnen och nya gäster. Hej då!